Ett ord idag som är dagens text ifrån Johannesevangeliets 14 kapitel, versarna 25-29. Där säger Jesus: "Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den helige anden som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sa till er, jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. Amen." I sin bok Hör du vinden blåsa så slår Wilfrid Stinnesen fast att det som inkarnationen, det som är julen och det som är påsken, Jesu död och uppståndelse, allt detta, både julen och påsken, syftar fram till pingsten. Om Gud har blivit människa och om han har lidit och dött för oss och stått upp ifrån de döda, så är det just för detta att han vill uppfylla oss människor med sin helige ande. Målet för Guds frälsningsverk i denna tiden är alltså att Gud själv skulle komma och bo i en människa på ett medvetet sätt. Att Gud med sin närvaro ska bo i våra hjärtan. Det är vad pingsten handlar om. Och vår text är hämtad från Jesu avskedstal, som i sig är en av de mest klargörande utläggningarna om treenigheten och den Gud som är en men ändå tre. Det här som vi inte med vårt intellekt kan omfatta eller riktigt förstå. Men att Gud som är en, han är ändå gemenskap, Fadern, Sonen och Anden. Fadern är ju lättare att förstå, för han är uppenbarad i sin skapelse. Sonen, Jesus, genom sitt liv och sin död uppståndelse, är ju inte så svårt att omfatta heller. Men Anden, den mest osynlige och mystiska personen i treenigheten, vem är han egentligen? Ja, vi har ju flera trosbekännelser. Den som vi har i vårt land är ju ofta den apostoliska trosbekännelsen. Men också i vår sångbok så står det nämnt den nicenska trosbekännelsen. Och den lyder på ett ställe: "Jag tror på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna." Och det var om honom som Jesus säger till lärjungarna: "Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er." Varför är det för deras bästa och vad innebär det? Vad är det som händer på Kristi himmelfärdsdag som kan hjälpa oss att förstå det som följer några dagar efteråt, nämligen pingsten? Jesus har ju sagt att han ska lämna sina lärjungar men att han ska komma igen till dem. Vad har pingsten med detta att göra? Ja, när Jesus lämnar lärjungarna där på Olivbergets topp och han döljs för dem i ett moln, så är det i första hand inte ett avsked vi ser, även om den kristna kyrkan många gånger har uppfattat det så. Och det här skriver bland annat Magnus Malm om i en av sina böcker. Och det kan bli lätt att man tänker så här, att övergivna av vår Herre måste vi tappert försöka och förvalta hans arv och leva efter hans lära så gott det går, i en hopplöst utdragen väntan på att han äntligen ska komma tillbaka till oss. Så är det ju lätt att tänka, och jag undrar om inte många kristna tänker så. Men den bilden som nog ligger under mycket församlingsliv eller brist på församlingsliv, så verkar det ju högst rimligt att luften går ur medlemmarna, att ledarskapet dignar under sitt stora ansvar att på egen hand finna lösningar. Och icke-kristna drar sig undan en sån dyster plats, säger Magnus Malm. Gud är någonstans långt borta i sin himmel, och kyrkan skiljer sig inte nämnvärt från andra miljöer där folk sitter och grubblar över om det kan finnas någon Gud och hur han i så fall kan se ut. Men när vi ser på lärjungarna som återvände från Oliberget till Jerusalem, så får vi en helt annan bild. Lärjungarna uppfattar inte detta att Jesus lämnade dem som ett avsked. Och vi läser ifrån Lukas 24. Han tog dem med sig ut ur staden, bort mot Betania. Och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och det var ständigt i templet och prisade Gud. Och om detta inte var ett avsked, vad var det då? Ja, vi läser ytterligare i Efesebrevet, kan hjälpa oss. Han som har stigit ner är också den som steg upp över alla himlar, för att han med sin närvaro skulle uppfylla världsalltet. Istället för att himmelsvärlden innebär ett Jesu avlägsnande från sina lärjungar, så betyder det att han gick in i det osynliga för att uppfylla allt synligt med sin närvaro. Och det som sedan hände på pingstdagen, det är inte en blek ersättning för julen, att barnet kom till oss som en verklighet, utan det är dess fullbordan i den kristna församlingen. Anden hjälper oss att upptäcka och gestalta Faderns och Sonens närvaro bland oss. Och för att vårt evangelium ska vara helt och ett fullt evangelium, så kan vi inte utelämna någon av personerna i treenigheten utan att vår tro blir lidande på det. Anden är ju den mest fördolde och osynlige. Han som är gemenskapen. Han som är kärleken mellan Fadern och Sonen. Och det står att han i skapelsens morgon svävade över vattnet när skapelsen var kaos. Och så bringar han kaoset till ordning, till kosmos. Han var den som talade genom Gamla testamentets profeter. Han är den som bringar liv till skapelsen, till oss. Och vi läser 104 salmen. Du sänder ut din ande, då blir det skapade. Och du förnyar jordens ansikte. Det har ju skett i våra dagar här och den tid vi lever nu. Och Bibeln talar om honom under bilder. Denna ande som vi inte kan fånga, men som fångar den som vill låta sig fångas. En symbol, det är vinden. I hebreiska så är hans namn ruach, och grekiskan pneuma. Vi har det i ordet pneumatik som vi hör ibland pratas om. Och i latin så har vi ordet spiritus, vilket betyder vind och andedräkt. Vene sancte spiritus har kyrkan bett i alla tider. Kom helige ande. Anden är som vinden. Vinden som blåser vart den vill. Och vi vet inte varifrån den kommer, och vi vet inte var den far, säger Jesus. För vi kan inte fånga vinden. Vi kan bara se dess verkningar. Vi kan inte ta den med vår hand. Ja, vi kan känna att det blåser, men vi kan inte styra det hela. Och nu kom anden över lärjungarna som en stormvind och uppfyllde hela huset där den satt, står det. Andra symboler är det levande vattnet. Och Jesus säger, den som tror på mig, av hans innersta ska levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och levande vatten, det är ett källvatten som pålar fram, som står i motsats till det stillastående vattnet i en sån där pöl där det inte händer någonting. Men det här rena, friska, klara vattnet som pålar fram, från vårt innersta ska den källan flöda. Vad betyder det? Jo, det betyder just det här att Gud ska bo i en människas hjärta. Han som vi inte kan omfatta med vårt förstånd och vårt intellekt, för han är så mycket större. Vi kan inte fånga honom, som är större än alla vintergator och hela universum. Men han kan också bo i ett människohjärta. Det förstår vi inte, men vi kan tro, i vår tro omfatta det. Levande vatten. Så har vi en annan bild. Vi har duvan som är fredens och fridens symbol, som sänkte sig över Jesus när han döptes där i Jordan. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger den inte som världen ger. Det betyder att det inte är fråga om en död frid. Det är alltså inte frågan om den frid som vi ibland kan uppleva kanske på kyrkogården och när allting är lugnt och allting flyter precis som vi vill. Utan det är frågan om en frid mitt i stormen. Känn ingen oro och tappa inte modet. Det är väldigt lätt att göra det idag. Det är så mycket som tynger ner oss. Det är så mycket som vill dra ner oss och som vill hålla oss nere. Och det visste nog Jesus, och därför säger han att känn ingen oro och tappa inte modet. Vi har också en annan bild. Bibeln är så rik på bilder. Vi har bilden av olja. I Gamla testamentet så smorde man kungen med olja. Nya testamentet talas det att vi ska kalla till oss de äldste i församlingen när vi är sjuka, och de ska smörja oss med olja, och deras böner i tro ska låta oss stå upp igen. Och den sista bilden här, anden som en eld, som det också talas om i dagens apostlagärningarnas text. Elden som faller över lärjungarna där de sitter. En kärlekens eld. Det är en kraftens eld. Och det är en gränslös frimodighets eld som så småningom sätter allt i brand. Jesus sa ju, jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna vill jag inte att den redan brunne. Och i vår text här så kallas han hjälparen, sanningens ande. Och i hela avskedstalet har Jesus gett 7 löften som är förknippade med anden. Det står i avskedstalet att han ska förbli hos det troende och vara bofast i dem. I Johannes 14:26 står det att han ska lära dem och påminna dem om allt vad Jesus har sagt. Det står i 15:26, han ska vittna om Jesus. Om mig ska han vittna. Han ska överbevisa världen i fråga om synd, rättfärdighet och dom. Och han ska förhärliga Jesus. Och han ska förkunna för er vad komma skall, säger Jesus. Vi behöver alltså inte leva i ovisshet om framtiden och vad komma skall. Och är klart, är vi lyhörda och lyssnar, så kan vi få reda på lite grann av det som ligger framför. Och vi skulle kunna sätta en sammanfattning som det ligger i det grekiska ordet för hjälparen. Parakletos, som han heter. En som kommer till hjälp och bistånd. Och det är ofta som en försvarare åt en anklagad. En som tröstar. En som förmanar. Som vederkvicker. Och som förnyar livet. Visst behöver vi en sån hjälpare. Och många gånger så är det ju när vi har det som värst och svårast som vi tycker att nu är allt förbi som han oftast uppenbarar sig. Och vänder på en situation i ett enda nu. Situationen utanför oss är ju precis likadan. Och händelser och allting runt omkring oss är likadant. Men ändå så är livet nytt. Därför att han har kommit, därför att han har sagt något eller gjort något. Han har sänt sin ande. Han förnyar livet. Han vederkvicker, alltså det vill säga han återupplivar vår tro. Och visst behöver vi en sån hjälpare som kommer. Och jag undrar ibland varför kommer han alltid när det är som svårast och när vi förmår som minst. Och jag tror det har mycket att göra med att vi ska förstå att vi kan av utan mig, säger Jesus, kan ni ingenting göra. Och det är inte lätt för människan att upptäcka det. Det kan ta tid. Och många gånger så kan den som är uppfostrad i kyrkan ha levt hela sitt liv där ha svårare att upptäcka det. Det var ju så med sonen, den hemmavarande sonen. Han har svårare att upptäcka det, vad Guds nåd innebär, än vad den förlorade sonen hade, som hade varit ute och rumlat om, men som hade genom det här svåra fått upptäcka att utan faderns kärlek så var han egentligen ingenting. Men med faderns kärlek så blev han allt det som Gud hade tänkt om honom. Anden överbevisar, försvarar och så vidare. Och som sanningens ande så ska han leda lärjungarna in i hela sanningen utan att sätta Jesus i skuggan. Tvärtom, han är som strålkastaren som låter sitt ljus falla på Jesus så att vi kan se honom och vi kan tro på honom. Och så läste du ett intressant ord här och i början, och det har faktiskt att göra med pingsten på det sättet att anden är den som förenar och skapar gemenskap i en söndrad värld genom församlingen. Människan försöker ju också skapa enhet, men då gör hon det genom tvång. Vi kan se inte minst i det militära, så ska alla ha en uniform, och man ska inte egentligen lära sig att tänka själv, utan man ska lyda det som sägs. Och man har alltså en enda form, uniform. Det är det sätt som människan kan skapa enhet, men det är inte på det sättet som... Och det var väl lite grann så kanske man försökte att göra, och genom denna enhet och bygga det här tornet, göra sig ett namn. Alltså bli någonting, bli mer än vad Gud hade tänkt att vi skulle bli. Och samtidigt så tror jag det kan ha också att göra med att genom att ge olika språk och gränser så satte Gud upp gränser för ondskan. Nu försöker vi ju förena på nytt igen i stora imperier. Vi har gjort så under historiens gång. Vi får väl se hur det går. Men bara den gemenskap som anden upprättar blir en verklig gemenskap på djupet. Och du läste här om texten att Gud förbistrade deras tungomål. Men det som händer på pingstdagen, det är att alla hör på sitt eget språk om Guds väldiga gärningar. På något vis så börjar Gud att förena det som är splittrat. Och Jesus har ju sagt att hur gärna skulle han inte vilja att den här föreningen redan var en verklighet mellan hans folk, men det ska en dag bli verklighet. Människan ville få makt och bli gudomlig, bli så som Gud, gränslös. Men så har vi bilden av en splittrad gemenskap som brottas med problem i form av bristande kommunikationsförmåga. Men detta upphävs på pingstdagen. Visserligen olika språk, men alla förstår Alla hör vi den på våra egna språk tala om Guds väldiga gärningar. Gud förenar en söndrad mänsklighet och skapar en ny gemenskap, den kristna församlingen. Och jag har en bild, ni vet att det är ganska aktuellt med Sri Lanka. Där är mycket strider har varit mellan singaleser och tamiler. Och, men när vi hade förmånen att vara där nere och följa med ut i byarna, så var det så vi, på det sättet att i församlingen där fanns både singaleser och tamiler. Och där var det ingen skillnad. Där var det förenat, det som människan på något sätt söndrar i sin egen gamla natur. Andens inneboende leder just till att barriärer bryts ner och en ny förståelse, ett nytt engagemang för andra växer fram. Slavar och deras herrar umgicks i den kristna församlingen på lika villkor. Nationella och sociala barriärer, ras- och könsbarriärer bryts ner. Och Paulus säger, nu är icke längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är ni ett i Kristus Jesus. Och så läser vi till sist, de troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket, och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Visst vore det underbart att vara med om något sådant igen. Och så har anden utgjutits i vågor under historien för att människor ska lära känna Herren Jesus och bli medborgare i riket som kommer. Och vi frågar, hur ska vi överhuvudtaget kunna fullgöra vårt uppdrag? Under 60- och 70-talet, och jag minns det väldigt väl, så upplevde vi en karismatisk väckelse. Hur nästa våg ser ut vet vi inte, men vi är liksom ett desperat behov av Guds ingripande. Att bedja som församlingen i alla tider, kom helige ande. Och idag så har vi en andlighet i samhället man talar väldigt mycket om. Men det stora behovet är en andlighet som är knuten till Jesus Kristus personligen. Bara han som är vägen, sanningen och livet. Till Jesus Kristus som frälsare och Herre. Som dog för våra synders skull och uppstod för vår rättfärdighets skull. Att han ska komma tillbaka, och den stunden behöver inte vara långt borta. För att han ska komma på samma sätt som han for upp ifrån Olivberget. På samma sätt ska han komma. En dag ska han stå med sina fötter på Olivberget, som även profeten Zakaria profeterade 700 år innan Jesus kom. Han kommer för att döma nationerna för deras handlingar, och han kommer för att upprätta rättfärdighet, fred, kärlek och helighet. Eja, vore vi där. Låt oss be. Så tackar vi dig, Herre Jesus Kristus, att du inte lämnade lärjungarna för att vara ifrån dem, utan att du kom till dem på ett nytt sätt, ännu närmare, ännu mer uppenbart i deras hjärtan än tidigare, när du kom genom din ande. Så tackar vi dig för att du är här mitt ibland oss genom din heliga ande. Att du vill uppfylla oss så som du har gjort under historiens gång. Uppfyllt din församling med din egen ande. Och skänka dina gåvor, dina välsignelser och din härlighet. Tack för att vi får ta emot dig också genom nattvardens gåvor. Så nära och så personligt, i Jesu namn. Amen.